Checkdeck Podcast presenteras i samarbete med Rode, våra ljudpartner som får oss att låta checkt i varje avsnitt. Tack, Rode Microphones.
Det här är allt jag har väntat på. För det jobbiga med smarta hem, för att göra det bra, det är att man måste göra bra automation. Det måste göra bra automatisering. Väldigt svårt ord att säga det, Andreas.
Japp.
Home-automatisering. Ja. Ett måste göra väldigt mycket bra...
Så vad sa jag? Home-automatisering. Hemma-automatisering.
Ett måste göra väldigt mycket bra hem-automatisering. För att det ska...
Automatisering. Hem-automatisering.
Automatisering.
Hur kan du ha så svårt att prata, Ruben?
Hej och välkommen till Checktech Podcast, podden där vi diskuterar, dissekerar och om vi har tur, informerar om checkteknik.
Ännu en vecka är vi tillbaka.
Ajemen. Det är så smooth himla voices. Härligt att vara tillbaka i poddstudion och snacka skit med dig, Andreas.
Ja, det är så. Jag uppskattar att snacka skit med dig också, men det är mycket skitsnack. Det är en sak vi har fattat.
Ja, det kan stämma. Nu har du fått feedback från förra avsnittet att det var gött kött och liksom bara, det var bra. Så att jag tänker att någonting gör ju rätt.
Och det var ändå ett avsnitt där vi rabblade mycket specifikationer som när vi gick igenom redigeringen så var väldigt osäker på avsnittet faktiskt.
För er som inte är med oss hela vägen i inspelningen, precis när vi stänger av så brukar Andreas bara, nej. Det här blev skit. Det här kommer inte bli bra. Det kommer inte funka. Jag bara, jo, men det blir lugnt. Vi löser det här. Nej, det kommer inte funka. Och det är inte så att vi överklipper. Men Andreas, han är en sann skeptiker direkt efter inspelningen.
Direkt när vi stänger av inspelningen, då är jag pessimist. Alltså. Ja, men extrem pessimist.
Det är lite som att du tror att det är ett one night stand. Typ, och säger så här, nej, jag är inte stolt över min presentation. Alltså, jag ber om ursäkt. Förlåt att du fick ha mig ikväll. Men det är lugnt. Nej, men, jag kan lösa det.
Ruben, vem är någonsin stolt över en presentation på ett one night stand?
Jag är konstant stolt över min presentation i alla lägen. Inte bara
din presentation eller din prestation?
Allihopa. Allt båda menar.
Du kör PowerPoint innan. Jag tänkte att det här är agendan.
All right. Nej, jag har en survey efteråt.
En survey efteråt, okej.
Säger han som varit sambo nu i snart 5,5 år. Men skitsamma.
Jag vet inte riktigt. Jag vet inte om någon av oss är speciellt bra på one night stand-grejen.
Nej. Det är tråkigt. Men vet ni någonting som är jävligt kul? Vilken segue.
Så torr. Ja, kör.
Våra YouTube-kanal.
Vad vill du komma med vår YouTube-kanal?
Ja, men jag tänkte så att...
Vilken av dem? Vi har två.
Ja, men den med de hela
avsnitten. Den vi faktiskt aktiva på för tillfället.
Jag får för mig att folk hade kanske något uppskatta och titta på våra ansikten när vi sitter här och pratar. Så för er som tycker att sånt är intressant, gå in och kolla på vår YouTube-kanal. Och för er som inte tycker det är intressant, gå in och följ oss och gilla och lägg kommentarer bara för algoritmens bästa.
Yes! Då vill jag ganska tydligt poängtera här att den här podden har och kommer alltid prioriteras ljudform först. Så den videon som kommer upp på YouTube kommer kanske ibland någon dag senare. Det kan vara så att om vi inte mår så bra en dag av någon anledning men ändå spelar in, då kanske vi inte spelar in video. Så att vill man ha the true authentic så är vi sound first. Det är ljud först, det är här i din favoritpoddspelare du hittar oss. Men vill man addera ett lager på vissa avsnitt så är YouTube.
Snyggt, Andreas. Disclaimer master.
Ja, men någon måste vara det också.
Var det första avsnitt vi sa det? Att jag är den roliga och du är den tråkiga.
Japp, jag är nörden och du som håller oss på marken.
Ja. Eller så är det jag skulle säga att
det beror helt på ämne.
Det stämmer säkert.
Ja. Men, Ruben. Hur har din vecka varit sen senast?
Min vecka har varit... Jag har upplevt något märkligt som det var länge så upplevde det.
Okej.
Okay. En helg som kändes som en vecka.
Mm-hmm.
Det vill säga att vanligtvis så går helgen ganska fort. Även för man gör saker. Men den här helgen, jag åkte nämligen direkt efter jobbet till Skåne på fredagen. För att vara på en student. Och sen stannade jag kvar i Skåne och hängde där. Och sen kom jag tillbaka till Göteborg. Och hela den här liksom upplevelsen att vara i Skåne, det var varmt, det kändes som att man var utomlands. De kan ha varit 48 timmar eller någonting. Det kändes som att jag var borta en hel vecka. Det var helt fantastiskt.
Så som en infödd skåning så kan jag meddela att sommartid i Skåne när det är bra väder är som semester.
Mm. Nej, det är fantastiskt alltså.
Skåne är fantastiskt fint. Mm. Jag tror folk underskattar Skåne. Bara säger så poäng. Ska vi också skjuta in en Blekinge, är också väldigt trevligt.
I alla fall, på bästkusten var jag då. Fortfarande.
Ja.
Mm. Hade en diskussion om det på jobbet idag om vad som var bästkusten och jag vann enligt mig. Men
jag hörde ett väldigt bra Göteborgs skämt på det.
Kör. Om du kommer
ihåg det. Säger ju ändå bästkusten, men det finns också att det är Sveriges framsida. Det är också väldigt oturligt att staden som ligger på då Sveriges framsida har ett fotbollslag som heter Häcken.
Svagt.
men det finns en poäng.
Alltså Bayern ligger ju i Stockholm på riktiga baksidan, så jag vet inte riktigt.
Ja, det är ju precis sant. Ja, point made. Point made.
Hellre en Häcken än Baj, men jag vet inte.
Ja. Nu har vi nått ett nytt lågvattenmärke, känner jag. Humorn i det här avsnittet har inte börjat på hög nivå, kan jag säga.
Nej, men nej. Skit i det. Sen har det hänt någonting som jag inte vill ska hända.
Nej.
Men det är en följetong, om något, för de som har lyssnat tag i alla fall. Min mobil mår ju sådär utvändigt. Den är ju lite krossad och lagad med superlim och det ena och andra och fjärde.
Yep.
Nu har touchen börjat bete sig lite konstigt. Skärmen och så mår bra, men ibland så reagerar den inte riktigt som den borde. Och är lite långsam. Jag vet inte om det är touchen eller fall det är liksom att telefonen i sig är långsam. Jag vet inte riktigt vad det är. Men... på grund av det så stundas ju möjligtvis ett framtida mobilköp ganska närmare.
Det har du sagt i 1,5 års tid.
Men nu börjar det faktiskt komma till att funktion börjar tappas. Och då
du har ju också
jobbigt.
Misshandlat din telefon.
Ja, jo, det må stämma. Men den har ändå levt i 4 år nu, tror jag snart.
Ja.
Det är ändå. Jag tror i oktober så är det 4 år. Det är ändå något.
Snyggt. Snyggt. Min telefon ser ny ut fortfarande.
Ja, men det gör ju min med, ungefär.
Superlimmad baksida! Jag fick känna på din telefon för inte allt för länge sedan. Man känner ju ganska tydligt att det är något som är galet fel med den. men den funkar ju.
Ja, det är det viktiga.
Ja, det är det viktiga. Absolut. All right. Men då kanske det blir en nyköp. Blir det Android eller iPhone?
Jag vet inte ännu. Det beror lite på vad ekonomin tillåter och det beror lite på vad som finns på marknaden.
Alltså jag säger så här. Vi kan ju inte ha en podd där inte någon har en Apple-koppling. Så om du på riktigt överväger och köper en Android, då är jag ju nästan tvungen till att inte skaffa en Mac.
Det hade ju kunnat vara någonting.
Ja. Alltså jag tabbade ju mig. Jag kommer till det sen. Men jag hade ju kunnat fått en iPhone. Så att jag hade haft den också. Men det var ju... jag tänkte inte tillräckligt långt.
Nej. Ska vi gå in på det direkt? Jag tänker att jag känner mig ganska klar.
Jag har fått ett nytt jobb. Eller jag har börjat mitt nya jobb. Vi har pratat om det innan. Men jag har börjat på mitt nya jobb. på Volvo Trucks. Mm. Med den fina titeln Smart Maintenance and Process Developer.
Ingen vet vad det betyder och vi kommer aldrig förstå. Det jag undrar, är det kul? Har du det trevligt? Har du roliga kollegor? Mm. Har du fått ny rolig
det är jättetrevligt och jag, ni vet, ny på jobbet, man blir bara påkastad, system, datorer, telefoner, internutbildningar, möten man ska följa med på. Jag kan ju just nu ingenting av vad jag, alltså jag vet vad jag ska hålla på med och jag vet vad som förväntas och jag kommer att lösa det. Men just nu så är det bara så här, allting, det är nya människor, nya namn, nya grejer, wow. Det är tufft för tillfället. Mycket nytt. Jag är helt slut i huvudet varenda dag jag kommer hem. Och så nu sitter vi och spelar in podd. Lagom övertrött.
Köper det.
Men jag fick ju faktiskt valet innan jag började. Om jag skulle få en Samsung eller en iPhone som jobbtelefon.
Mm.
Med facit i hand så skulle jag ju... Alltså, inte för att jag har fått en dålig telefon på något sätt. Och inte för att jag inte trivs med Samsung. Men ur en poddaspekt så hade det ju faktiskt varit smartare om jag tog en iPhone som jobbtelefon. För då hade jag faktiskt kunnat testa iPhone-funktioner och leva med båda två.
Mm.
Alltså det är inte på heltid, men också som så här, extra.
Alltså det enda är om du ska liksom få ihop hela ekosystemet mellan privat och jobb. Men jag antar att du vill ha det ganska splittat.
Nej, jag vill ha det separerat.
Ja. Så den här så spelar det ingen roll för att en iPhone funkar lika bra med Microsoft-suiten som en Android skulle jag säga.
Nej. Samsung och Microsoft har extremt mycket samarbeten.
Mm.
Så, och det har faktiskt upptäckts. Men det är så här, helt byta system från att på ett ställe ha Mac och Google-suiten. Och jag har i mitt arbetsliv har jag jobbat väldigt mycket Google-suite. Google Docs, hela den delen. Och nu då in i Office 365.
Mm.
Eller Microsoft 365, för det heter inte Office längre. Bla, 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 bla. Det är en liten omställning. Mm. Men jag har ju alltid... Min privata mail är en Outlook-mail. Så det är inte så att Outlook är nytt. Och det är inte så att man inte har varit i Word. Och jag är ju dessutom utbildad i Excel. Så att det är inte så att det är nytt. Det är bara att det inte är vad jag är van vid. Så det är en liten omställningsfaktor. Och ingenting ligger där. Men därav så har jag också bestämt mig för att på jobbdatorn så kommer jag köra Edge.
Tystnaden är att jag är paff. Va?
Ja. Nej, men Edge ska vara en väldigt kompetent webbläsare. Och eftersom jag inte gör någonting i Google-sviten i arbetet längre så kan jag, och jag dessutom jag vill inte logga in med mina privata konton på jobbdatorn ändå.
Mm.
Så genom att separera så får jag ju möjligheten att okej, i det privata så lever jag mycket i Google. Kalender, hur vi planerar våra poddar. Allt sånt sker ju i Google Docs, mer eller mindre, eller Google Calendar. Och jag kör Chrome, men om jag kör på jobbdatorn så kan jag ju köra Edge och hela Microsoft-suiten.
Mm.
Förutom Bing, för jag vägrar.
Mm.
Jag vägrar Bing.
Mm. Det är ändå vettigt. Jag tror att det beror också lite på vad man jobbar med, för jag jobbar ju väldigt mycket... med webbutveckling och liksom är väldigt mycket inne i nätverkspanelen och sånt. Jag har testat att vara det i lite olika webbläsare och hittills tycker jag att Google är enklast att klicka runt i. Men det är kanske mer en personlig åsikt och en vana.
Jag skulle säga att jag håller med dig, men jag misstänker att det är av vana. För att Edge har någonting. Och det är mest för att utmana mig själv lite grann också.
Mm.
Att så här... kan jag leva med det här? Funkar det? Och för att man inte ska bara köra med det man är bekväm med. Att man faktiskt utmanar sig själv.
Mm.
Utmana sig själv. Jag byter webbläsare. Snälla någon.
den moderna människans utmaning i livet. Byter webbläsare.
Irlands problem. Det är lux. Ja. Men det är en spännande tid just nu. Det är mycket grejer som händer. Och hittills är jag helt nöjd.
Mm.
Det är en bra utmaning för mig och för jag tror att det kommer utveckla mig en... Ja, du, underskatta inte det. Du har ju träffat mig. Hallå. Ja.
Tycker synd om alla dina framtida och nuvarande chefer.
Nej.
Nej.
Nej. Så får du faktiskt inte säga. Alltså, jag tror att jag är en helt okej medarbetare att ha att göra med. Men det är också, jag är också ganska partisk i den diskussionen.
Utifrån hur jag har sett dig i arbetssituationer och det ändå gjort. Eller ändå känner varandra i en arbetssituation. Ja. Du är ju olika personer fast ändå samma person. Och du är ju väldigt professionell av dig. På ett väldigt bra sätt. Och väldigt
det är jag väl. Mm. I arbetssammanhang så är jag väldigt professionell. Mm. Och det har jag ju upptäckt. Det tycker inte alla helt om när det spiller över i det privata.
Nej, men det...
Automatiskt när folk mejlar mig. Mm. Då slår jag på så här jobbmode. Och det spelar ingen roll om det är typ min bästa kompis. Eller... Vad det nu kan vara. Som mejlar. Mitt mejl är: hej Ruben. Da-da-da-da. Återkom när du har svar. Med vänliga hälsningar. Andreas. Mm. Det är liksom. Det är som att det var en switch som slår på.
Jag är inte lika duktig som dig.
Nej. Men jag har ju fått sån här. Jag vet inte. Är jag jättekonstig? Om jag tycker att det har någonting. Att jag har fått en e-mail som är @volvo.com.
Jag har också haft en @volvo.com. Det är så här.
Ja. Nej, det har du inte alls. Har du jobbat på Volvo?
Nej, Volvo Cars har jag haft kanske. Volvo Cars.com har jag haft. Men ja, vad fan.
Jag har ju haft andra e-mails tidigare. Som har varit liksom toppdomäns namn. Med ganska stora företagsnamn. Men det finns en viss... Jag vet inte, det triggar en viss svensk stolthet. Trots att då Volvo Group också har en storägare som råkar vara kinesisk. Men ändå. Nu är det så här, majoritetsägaren är inte kinesisk, det är industrivärlden. Mm. Näst största ägare är Geely. Jag tror inte de har fått ta plats i styrelsen. Det var snack om att de fick inte. Sen sålde de av någonting i Daimler. Mm. Så nu kanske... skitsamma. Ändå det svenska Volvo. Mm. Så svenskt det kan bli. Nej, men... Nej. Men det är... Så lite switchar i arbetslivet. Och Samsung och Microsoft lirar väldigt bra tillsammans. Mm. Så jag tror faktiskt inte... Alltså inte för att Apple inte skulle kunna göra det. Men ändå.
Mm. Jag tror det
är väldigt smooth. Sen är det en annan grej också som jag måste poängtera. Mm. Som är också väldigt, 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 väldigt viktig. De absolut, de jag har träffat i alla fall, de som verkar, alltså teknikerna, alla tekniker har Android.
Mm.
Och jag har till och med fått liksom kommentaren: vad tog du för telefon? Jag tog Samsungen. Bra. Då kan jag prata med dig. Och det här är inte... Alltså, det här är av varierad åldrar. Det är liksom inte någon så här... Nej, utan det är väldigt blandat. Det bekräftar min känsla av att riktigt tekniska människor väljer inte iPhone.
Va? Jag lyssnar inte. Så går vi där.
Okej, vi går vidare.
Orkar inte bråka om vem som är mest teknisk och inte teknisk. Vi tar en annan dag. För vi har ändå lovat oss själva inte prata för mycket Apple den här veckan.
Sen är det är också ganska dumt att skjuta på den här bollen. Eftersom majoriteten av människorna som laddar ner den här podden gör det på iPhones. Mm. Jag tror vi har typ så här 55-60% av alla nedladdningar på den här podden är iPhone-nedladdningar. Sen så är det typ 10% till som är unknown Apple devices. Vilket jag kan misstänka är iPhones med någon typ av annan app än Apple Podcaster.
Mm. Kan stämma.
Det är bara en hypotetisk tanke. Mm. All right, vi går vidare. Det har ju varit mycket Apple senaste veckorna.
Mm.
Så då tar vi ett avsnitt med vad har hänt som inte är Apple.
Mm.
Senaste tiden.
Jag tror inte det var någonting på listan som ens anspelar på att komma in på Apple.
Jag hoppas inte det.
Nej.
Det är målet i alla fall.
Och jag tänker att vi börjar med det som är för många kanske den hetaste bollen just nu. Det är så kallade Reddit Blackout. Och för er som använder Reddit och speciellt för er som använder Apollo i eran speciellt iOS-enheter. Förlåt, Apple kom in här direkt. Men
du höll det länge du. Du höll det länge.
Jag gillade förklaringen. Jag tror inte vi kommer ens komma i närheten av Apple.
Nej.
Tre meningar senare. Ja. Speciellt iOS-enheter.
Du är briljant, Rune. Ja. Du är briljant.
Humor. Då Reddit gick ut, och det var 1 juni tror jag, med att man skulle förändra i hur kostnadsmodellen för API-anropen till Reddit ser ut för tredjepartsappar.
Japp.
Och nu ska jag inte säga fel siffror. Jag tror det var för $12,000 för 50 miljoner anrop var det i API. Vilket man kan tycka så, ja, men det är inte så mycket. Problemet är att till exempel då Apollo, som är den största liksom tredjepartsappen, för att de har gjort ett skitsnyggt gränssnitt. Jag är ingen jättestor Reddit-användare, jag bara läst på och förstått från folk som använder det att det är grymt.
Apollo, det är ju väldigt snyggt. Och det är många som har, alltså folk som använder Apollo, ska vi tillägga, många av dem är så här power users av Reddit. Ska tilläggas. Det är en viktig poäng här, känner jag.
Ja. Vilket gjorde att om man skulle fortsätta de volymerna som Apollo är idag, och det är antagligen en app som kommer växa, för Reddit växer och alla plattformar växer, så hade deras nota till Reddit landat på $20 miljoner per år. Vilket är ganska mycket pengar för en app som är ganska liten, egenutvecklad utav ett litet team att bekosta, och som inte heller har några enkla sätt att ta betalt för sina användare.
Ja. Det är två pass som utvecklar den appen. Så det är inte stort liksom.
Nej. Och de kan ju inte heller liksom monetarisera detta. De kan ju, men det är inte värt det, för då kommer ingen använda det.
Men de har en kostnadsmodell där de tar betalt. Problemet här är att Reddit har gett en tidshorisont på en månad. Och oftast tydligen så säljer Apollo den här monetiseringsgrejen på årsbasis. Vilket innebär att majoriteten av de människorna som de redan har, alltså som de har satt upp kostnad för baserat på deras omkostnader, som var innan det här kom in, har ju redan köpt för ett års tid framöver. Vilket gör att det här lilla företaget har inte möjlighet att få in pengarna. Och all rätt, de som har betalat, de har ju rätt att använda tjänsten.
Jaha. Så att nu har då Apollo gått ut med att de ska stänga ner sina verksamheter som var sista juli.
Jag tror det stämmer, ja.
Sista juli, sista juni. Jag blandar allt upp de två månaderna när man läser dem på engelska. Men med det sagt så kommer många användare få problem. Och sen så har reaktionen, bland annat detta, inte bara Apollo, men Apollo är den stora, är att 8000 subreddits gjorde en så kallad blackout, det vill säga att man stängde ner forumen så ingen kan gå in och se från utsidan och liksom bidra och köra grejer i dem.
Yep.
Under tre dagar, 12-14 juni. Idag när vi spelar in är den 14. Då har man förlängt detta i och med att Reddit gick ut med ett internt meddelande igår. Med att man sa, vdn säger, de kommer släppa it will blow over. Vilket gör att hela liksom Reddit-sfären med community är svinarga. För att de tycker att vdn inte fattar någonting. Och att internt på Reddit så fattar de ingenting. Och jag pratade lite snabbt om detta på jobbet med min kollega. Och helt ärligt, Reddit är inte det enda internetforumet. Det är inte... Visst, det är väldigt stort. Det finns väldigt mycket bra funktioner. Men det finns ju ingen som säger att hela de här communityna kan bara byta till en annan plattform. Det finns hur många som helst väljer på. Det är bara att säga, alltså community går samman och säger, hej, nu ska vi hänga här borta istället. Okej, då gör vi det. Och då kommer folk följa efter, det är inte svårare än så. Det kommer ta sina tid, men om de säger att vi ska inte hänga på Reddit längre, då kommer ju, om det är så pass tajta communityn, så kommer folk följa efter, vilket gör att de här strömänniskorna som sen kanske bara är där och lurkar, kommer inse att, här är det ingen som bidrar längre. Var hittar jag informationen nu? Och så kommer de gå dit informationen finns.
Yep.
Och en sån tydlig grej som man har sett nu på Google de senaste tre dagarna är att Google har blivit sämre, för att mycket av det som Google då hittar och som är liksom det som man hittar på Google. Kommer man till Reddit på ett eller annat sätt? För att det är där mycket av liksom diskussionerna på nätet sker. Så att internet har blivit sämre de här tre dagarna för många liksom icke-aktiva användare, men som ändå besöker information. Så det är sjukt vad som kan ske. Och jag tror att idag då, när de egentligen skulle avsluta den här striken, så i morse var det fortfarande 6500 som var blacked out. Och jag var inne och jag försökte kolla, och det är inte samma upplevelse som jag haft tidigare på Reddit. I hur mycket som flödar och hur många liksom heta posts och sånt som finns. Så det händer grejer. Och jag tycker att det är konstigt att vdn inte liksom tar diskussionen, för att jag tror att inte de fattar riktigt att de kan förlora en massa användare på detta.
Jag tror, det som är det stora grejen är att Reddit siktar på börsnotering.
Mm.
Och som börsnoterad bolag så kan man inte längre gå back varje år, vilket man har gjort. Så att de måste försöka tjäna pengar på någonting.
Mm.
Och han som har grundat Apollo, eller driver det också, han är ju väldigt öppen med att säga, jag fattar att de måste tjäna pengar. Och det är väl inte helt orimligt att de frågar om pengar för API-avrop liksom.
Nej.
Skillnaden är att Twitter gjorde ju det här ganska nyligen och klippte alla externa API-n. Så att inte någon tredjepartstjänst kunde läsa in. För att man inte ville ha det där. Och då, det var ju sin grej. Men nu det Reddit håller på med. Risken med det, alltså han, Apollo-grundaren, han bara, jag fattar att de behöver pengar. Det är lugnt liksom. Men då måste man vara lite tillmötesgående med sina tredjeparts-app-tillverkare.
Mm.
För att på en månad slå om och helt plötsligt kunna hosta upp den summan pengar som behövs, det är tufft. Säg att de hade gett ett halvår eller ett år, då hade du så här, okej, nästa runda folk måste uppdatera, då måste du betala lite extra. Det är, eller till exempel att du har en 50-50 split, att så här, eller en 50-50, men en split, så här, vi vill ha 20% av era intäkter för er app till exempel, då i Apollos fall. Ja, det hade varit en, då hade de ju fått in pengar. Men ja, vad det nu skulle kunna vara. Alltså, det finns ju mycket bättre lösningar. Det känslan här är ju att Reddit inte vill ha tredjeparts klienter. Och att man lite shady försöker döda det.
Ja.
Nej, jag inte, jag, så det är inte orimliga summor i
Nej.
I det små, men när du har Apollo som inte byggt för att tjäna de summorna av pengar, inte byggt för, utan är mer ett hjärteprojekt för någon, och behöva ställa om när man redan har tagit in majoriteten av sin, alltså majoriteten av sina användare på årsbasis. Var ska man hosta upp de pengarna ifrån? Det är ju från egen ficka liksom.
Jag tycker det är skumt hur man agerar. Och sen så, som du säger, jag fattar ju grejen ut företagssynpunkt, inte det.
Ja.
Det är hur jag ändå upplevt Reddit som liksom, hur de ska vara lite sköna och vara communities och vara, liksom, bygga och, liksom, som en free speech-plattform och liksom, och sen så göra sådana här grejer för att blocka folks användning, alltså direkt indirekt blocka folks användning av plattformen och liksom stoppa folks upplevelse bara för att man vill ha kontroll och få in pengar. Det är som blir så knäppt, tycker jag.
Alltså, de hade kunnat göra det mycket snyggare, för nu har ju de satt målat Apollo-grundan liksom ganska hårt och så här, gått ut offentligt och satt målat. Det är inte heller snyggt.
Nej.
Ska man ju verkligen göra det som jätte när en stor del av ens power users kommer från den appen? Det är inte snyggt gjort. Det är inte snyggt gjort.
Ytterst märkligt.
Ytterst märkligt.
Men från något till något nästan helt annat, fast ändå inte riktigt.
Ja.
Jag läste något intressant idag. Att Facebook, och det är väl inte helt hemligt och inte helt oväntat, men att Facebook, eller rätt sagt Meta, planerar på att skapa en rival till Twitter, det vill säga en mikrobloggsplattform. Det är inte helt orimligt att de gör det, för de har ju kunskapen att bygga sociala medier. De har ett team, de har en plattform som de kan bygga saker på, så att det är inte konstigt att de kan bygga det. Och de har en användarbas, så att jag läste någonstans att om 25% av alla Instagram-användare går över och börjar använda appen, så slår de Twitters all-time high-siffror när det var som mest aktivt.
Oj, ja, men det är viss skillnad på storlek på Meta och på Twitter.
Ja.
Men ändå.
Så om de lyckas göra någonting bra som folk gillar, för att folk är väl lite så här gillar väl Twitter just nu, och folk har lite svårt att komma in på Mastodon, så det kan ju vara så att Meta, om de lyckas göra något bra och folk kan tycka att det funkar, så varför inte?
Nej, de har ju en öppning i marknaden just nu. Mm. Jag tror att Twitter ser ju, alltså, ser inte så positivt ut för dem just nu.
Nej, men som sagt, vi får se hur det utvecklas. Det enda jag egentligen vet just nu är att de, liksom, det har blivit lite mer öppet att det faktiskt är någonting som jobbas på. Sen vet man i alla fall att det kommer lanseras på riktigt. Det kan ju faktiskt bara vara ett projekt som man kollar på och sen så inser man att det inte går hela vägen. Vi får se.
Meta är ju lite svårlästa på den fronten.
Mm.
Kan man ju lugnt säga. Så att det kan ju bli spännande att se. Mm. Sen är frågan, vill vi verkligen att Meta ska äga hela det sociala medielandskapet?
Nej.
Nej. Nej. Speciellt om då företag eller länder förbjuder TikTok dessutom.
Mm.
Som är den enda riktiga konkurrenten. Nej, jag uppskattar konkurrens. Tycker inte om att den kommer från Meta. Om vi går vidare då. Så är det så att det är lite sakkunniga personer på bland annat KTH. En professor där som har gått ut och varnat för att man pratar hemligheter i Volvos. Alltså bilarna, Volvo Cars. Professorn i fråga, Pontus Jonsson, har diskuterat att till exempel myndigheter, polisen, Säpo, underrättelsetjänster, politiker, alltså folk som är under risk för avlyssning kanske inte borde prata hemligheter i kinesiska bilar, där och bland då också Volvo.
Viktigt tillägg också. Fabriks liksom rena bilar, har man moddat dem så är det okej. Okay.
Ja, om du har moddat dem så att de inte kan kommunicera tillbaka till Volvos egna servrar. Vilket polisen gör, enligt utsaga. Men han har ju faktiskt en viss poäng. Sen så, om ska man vara helt så här schyssta mot Cars. Så Cars har ändå gått ut och tillbaka visat kopplingar till den kinesiska staten. Men sen finns det också andra experter på Kina som säger att det är väldigt svårt att dra en tydlig gräns mellan privatägt och statliga bolag i Kina.
Mm.
Speciellt efter 2017 när det kom en säkerhetslagstiftning som slår fast att alla kinesiska medborgare är skyldiga att bistå Kinas underrättelsetjänst med information.
Nej, och detta gäller ju inte bara Volvo-bilar, detta gäller ju andra fordon och liksom, smarta fordon ska man väl säga, för att vara väldigt... bred som skulle kunna vara producerade eller ägda utav kinesiska bolag på ett eller annat sätt.
Yep. Och det är, han har ju en viss poäng i det. Kanske. Men jag tror inte det är någonting en privatperson behöver oroa sig för. Men vi vet ju till exempel att bilar pratar med sina tillverkare av och till. Det har ju bevisats i flera olika studier och de pratar krypterat så man vet inte exakt vad som ingår i den kommunikationen. Och att bilar då som är typiskt kinesiska pingar ganska mycket kinesiska servrar. Ja, det kan vara någonting att ha i åtanke. Speciellt då om du är i en utsatt situation. Fördelen med att äga en gammal Ford-producerad Volvo som inte har internetuppkoppling.
Exakt.
Du och jag bil gör det den ska.
Ska vi sluta vara... alarmerande.
Foliehattar.
Foliehattar, så kan vi gå in på något lite roligare. HBO gjorde en prishöjning i förrgår.
Var detta roligare? Var detta roligare, Ruben? Var det verkligen det?
Nej. Men lite mer lugnare. Men i alla fall, de gjorde en prishöjning från 89 till 99 kronor. Problemet var det att deras första mejl så skickade de ut att oj, nu höjs ditt pris 99 kronor. Och 95% säkert, jag ska inte säga att det är exakta siffror, men om jag får gissa, utav alla som har HBO i Sverige har ju den här halva priset livet ute-rabatten.
Japp. Yep.
Så det blev ju ramaskri och folk, nej, vad är det för idioti? Och jag har ändå siat om att det kommer komma en prishöjning eller en förändring när Discovery och eller så här, Warner Bros. Och hela den härvan går igenom i Sverige. Inte ännu verkar det som. Men de kommer ju få rätt fort att informationen i det här mejlet var ju lite otydligt. Så de skickade ett mejl idag och sa nej. Ni kommer fortfarande ha era 50% rabatt, men ert abonnemang kommer höjas då från 44,50 till 49,50 eller vad det nu är. Åh nej. För att man då har inte den prispunkten utan man har halva priset. Och så är det sådana här floskler till anledningar. Ja, det omkostnader och förvärv, lalala, skitsamma. De har väl alltså som alla andra. Man måste höja priserna någon gång. Det är inte svårare än så.
Så är det ju. Och jag tycker det är inte egentligen konstigt. Men ställ det i paritet till Spotify som har kostat 99 kronor i månaden sen det kom. Skulle tippa på att det kom en höjning där ganska snart.
Ja, nu har inte jag skrivit med det här i våra anteckningar att prata om, men de blev ju stämda på en ganska saftig summa utav Sverige bland annat i dagarna. Mm-hmm. På grund av lite,
Spotify?
Ja, på grund av lite GDPR-problem med personuppgifter. Mm-hmm. Men jag tyckte inte det var intressant nog att prata om, så jag nämnde det bara så här snabbt så går vi vidare.
Ska vi gå vidare till någonting väldigt tråkigt?
När vi ändå är på streamingmarknaden, så varför inte?
Netflix. Du vet, du och jag fick meddelandet.
Mm.
När Netflix börjar strula med oss, då får de inte mer pengar av oss. Vi röstar med plånboken helt enkelt. Men, där är en fruktansvärt massa korkade amerikaner som inte fick memot om att vi inte tillåter Netflix leka med oss. För när man införde den nya kontodelningsbegränsningen i USA, de 4 dagarna därefter så ökade Netflix nyregistreringar av prenumeranter mer än någonsin. Det är alltså den högsta mätningen sedan man började göra mätningar för 4,5 år sedan. Alltså sedan innan pandemin under en 4-dagsperiod. Man fick närmare 100 000 nya prenumeranter per dag.
What?
Det innebär en ökning på 102% gentemot de föregående 60 dagarna.
Men alltså...
Och vet du vad problemet är här, Ruben? Mm. Vet du vad problemet är? Det är att alla de andra streamingtjänsterna ser det här. Ser att det funkar. Och sen så kommer konsumenterna bli överkörda av alla andra. För att alla vill tjäna pengar.
Rule piracy again. Amen.
Alltså, det kommer, om det här fortsätter så kommer det komma en ny våg av piracy. Jag tror på det. Jag tror verkligen det. Ja.
Jag fattar. Alltså, jag börjar ta skit om Netflix. Och jag pallar inte att hålla på med det längre. Vi har sagt det, vad jag vill säga. Ja. Det jag inte förstår är varför folk inte fattar. För att det är ju inte så att man inte kan komma runt de här lösenordsdelningsgrejerna lite halvlätt. Alltså det är bara koppla upp enheten en gång i månaden så kommer det komma runt det.
Men om du vill ha det på till exempel din smart-tv, vilket de flesta kanske vill.
Jo, men då, du alltså så här, hur intressant är Netflix, undrar jag? Hur mycket bryr de sig? Jag förstår inte, för så jävla bra är det inte.
Men problem... Alltså jag skiter egentligen i Netflix. Det är länge sedan jag tittade på bra serier på Netflix. Ja, Drive to Survive i januari eller februari eller vad. Men, och den var inte ens så bra den här säsongen. Så att, det som stör mig det är att det banar väg för att alla andra kommer göra samma sak. För alla vill tjäna pengar. Och om detta genererar mer pengar, varför ska man inte kopiera metoden?
Nej, jag är med dig. Jag fattar verkligen ingenting. För det är så orimligt att man vill betala. Men vilka abonnemang som kommer upp? Är det de här liksom billiga abonnemangen eller... Är de dyra? Eller vad, hur ser den amerikanska marknaden
det man har räknat på är, det man har gått på är Netflix Daily Signups. Så att det är nog blandat.
Ja.
Nya kunder eller nya betalande kunder.
Hur många är det som har sagt upp det då? Har man fått liksom, har det blivit plus minus noll i diffarna? Eller det framgår inte kanske? Nej.
Det framgår inte av den datan jag ser här.
Nej.
Enligt Antenna så vägde ökningen av nya prenumeranter upp mot reaktionen på... missnöjda kunder. Så att enligt dem så är det lugnt. Jag ser inga direkta siffror på det, men...
Ja, för jag vill se, det jag egentligen är intresserad av, det är vad som händer i september, oktober där någonstans. När vädret börjar ändras, de som man faktiskt har delat kontorna börjar bli utelåsta. Och det kanske kommer lite så här sköna nya serier till hösten som startar igång. För man brukar väl köra liksom, start till hösten eller våren och så kör man den.
Ja, mitt på sommaren är det inte mycket nya avsnitt eller så. Nej.
Så jag funderar lite på, det är då jag vill se den riktiga reaktionen på en global skala. Om det faktiskt funkar eller inte.
Ja.
För innan dess så är det här är absolut kul att det hände för Netflix. Och
Nej.
Oskönt att amerikaner inte fattar. Men det är någonting med att vi har inte sett sista av detta nu, tror jag.
Jag hoppas verkligen inte det.
Nej.
Men ibland så tappar jag förtroendet för mänskligheten. So what to do? What to do? Vi går vidare. OnePlus, Oppo och Vivo har slutat sälja sina smartphones i Tyskland.
Och varför det då?
Varför det då? Det är för de ligger i patentstrid om 4G.
Ja, ja,
i Tyskland.
Ja.
Och det har de gjort i många, många år. Men att enligt utsago så förväntar man sig att kunna komma tillbaka. Och att målet är att man ska återkomma. Men det har ju också ryktats tidigare om att OnePlus kanske skulle lämna hela den europeiska marknaden.
Mm.
Och alla de här ägs av samma kinesiska jätte, BBK Electronics.
Är det en för liten marknad för dem så att det inte är värt kostnaderna och striderna? Så att...
Jag har svårt att se. Alltså Tyskland är ju ändå ett ekonomiskt powerhouse. Men jag vet inte hur stora de här telefonerna är där.
Nej.
Men Europa borde vara en ganska stor marknad, tycker jag. Det är ju inte ovanligt att man ser OnePlus-telefoner.
Nej.
Sen så är det är absolut inte som iPhone och Samsung-lurar, liksom. Men det är inte ovanligt.
Mm.
Och sen är det kanske också för att jag tycker det är kul att titta på vad folk har för telefoner när man ser dem. Tråkigt. Jag hoppas inte de lämnar Europa. Jag tycker ändå... Inte för att man har köpt så mycket Oppo, men OnePlus tycker jag ändå är ett bra tillskott. Så det var tråkigt om de lämnade Europa.
Ja, alltså det är jobbigt när man måste börja fulimportera grejer.
Jag tycker inte om fulimport.
Nej.
Man ska inte behöva hålla på med det. Man förlorar en massa garantier och grejer. Gråimport.
Ja, nej det är... Kan inte bara alla sälja allting överallt? Varför måste man ha så mycket lagar och regler överallt? Och importgrejer. Kör bara,
Ruben, hade vi inte haft det så hade vi haft maffiaverksamhet istället.
Vad pratar du om?
Det finns ju anledningar till att reglerna finns.
Mm.
Men ibland så förstår jag att jag håller med dig. Ibland så känns det lite överdrivet.
Mm.
Vi går vidare. Google Homes script editor eller script. Vad ska vi kalla det?
Skriptverktyg.
Ja, skriptverktyg för smarthem har lanserats. Så du kan numera skripta ner avancerade automatiseringar direkt in i Google Home. Vilket gör att du öppnar upp en helt ny möjlighet att koppla ihop enheter som inte har funnits tidigare. Och det kommer funka på Matter-enheter.
Det här är allt jag har väntat på. För det jobbiga med smarta hem, för att göra det bra, så måste man göra mycket hemautomatisering för att det ska bli så bra som möjligt. Att jag klickar på den här knappen så händer detta. När jag kommer hem med den här enheten så händer detta. När jag lägger den enheten på laddning ska detta hända. Gör det då, gör det där. Solen ska gå ner, ska det här hända. Och det går ju att lösa själv. Det är inte jättesvårt.
Ja, fast men, allt detta går inte att lösa själv.
Nej, men
detta kräver skript. Ja, vissa av dem. Ja.
Man kan lösa själv om man sätter sig lite tid på det och fattar lite hur saker funkar. Men detta gör ju att nu kan snart en, jag brukar kalla dem vanliga dödliga, faktiskt sätta upp ett ganska okej smart hem för sig själva. Man behöver fortfarande ha ett ganska okej teknikintresse.
Måste koda lite.
Ja. Men det blir mycket enklare att göra det nu. För det har ju varit förutom de ekonomiska motstånden då, så har ju det varit en av största motstånden till mig att inte skaffa ett smart hem. För att jag tyckte att det, för att få det bra så krävs det så mycket liksom, energi och tid. För att jag ska tycka att det är värt det. För att bara få dit en lampa hit eller dit. Eller en liksom, automatiserad rullgardin. Alltså för att det ska funka snyggt som det bästa varit. Okej, när klockan, solen går ner så åker rullgardinerna ner. Och lamporna tonas ner 40% eller liksom på vardagar. Det är inte svinsvåra grejer, men det är ändå liksom, det är det som krävs att det ska bli coolt.
Men så för att avsluta den här nyheten, den är tillgänglig för den som vill i det som kallas för Google Home Public Preview och alla kan gå med där. Det är bara en liten switch i appen Och då är den tillgänglig via webbinterfacet home.google.com. Det gör Google Home avsevärt mycket mer kraftfullt.
Mm.
Sen tycker jag att det finns bättre lösningar för smart hemmaautomatiseringar. Men det här öppnar upp. Mm. Det gillar vi. För detta sätter press på andra leverantörer.
Ja.
Yes.
Fortsätter vi på Google då?
Yes.
Google Lens har blivit bättre och egentligen fått ytterligare stöd, eller väldigt utökat stöd ska man säga, för att analysera hudsjukdomar eller hudåkommor eller hudvariationer, så att du kan skanna din hud för att säga, åh, det där är eksem, eller åh, det där är en leverfläck, eller åh, det där kan möjligen vara något melanom, eller vad man nu vill att den ska kunna hitta. Eller det där är en plita, eller är det där är liksom mat som du tappar förut. Nej, men ni fattar vad jag menar.
Ja.
Och jag tycker det är coolt att man liksom, ju mer och mer och ju smartare AI och sådana här grejer blir, att man kan faktiskt börja analysera sjukdomar själv. Väldigt potentiella åkommor och sjukdomar själv.
Ja.
Sen så ska man väl säga att är man riktigt orolig och man får någonting så ska man alltid uppsöka vård. Men jag tycker ändå att det är coolt att man kan
vara försiktig med Dr. Google.
Men det kan nog vara en ganska skön fingervisning. Alltså det är lite som det här att man kan scanna plantor och få reda på vad det är för växt. Det är inte 100%, men man kan ändå få en fingervisning om vad det skulle kunna vara. Och det är samma detta.
Ja.
Så det är coolt.
Oh ja. Det är bra användning av AI. För det kommer ju vara AI-kopplingar i det här. Så det är bra användning tycker jag. Och det är där jag tror du börjar se kraftfullare grejer.
Och de gick ut med på I.O. att Google Lens ska ha koppling till Bard, som alltså är deras generativa chatt. Så att det kommer finnas många möjligheter med detta. För att det är inte bara detta. Men alltså, framtiden, att man skannar sin kropp. Bard är så pass smart, alltså medicinskt. Så man frågar Bard vad man ska göra eller tänka på. Och helt plötsligt så har man en AI-online-doktor som både ser och kan hjälpa dig med information. Sen ska du alltid ta allt med en nypa salt. Men jag tror att det är mer och mer kan det nog faktiskt bli bra. För simplare grejer.
Oh ja. Håller med. Ska vi avsluta med en sista nyhet som vi teasade lite förra veckan?
Ja, vi sa väl att det var inte så intressant, så vi skippade det ändå. Men nu kommer det tillbaka.
Vi tar det lite snabbt bara egentligen, för det är inte en jättebiggie. Men Motorola har lanserat en ny telefon som heter Motorola Razr Plus.
Och vad ska man säga, det är en foldable som alla andra de här telefonerna. Men det som jag tycker är coolast med den är ju skärmen på utsidan. Alltså det är galet mycket snygg skärmyta de har fått jämfört med modellen innan. Jag tror vi pratade om detta privat tidigare. Att detta är minimkravet för att jag ska ha en sån telefon, skulle jag säga.
Ja.
För nu börjar den likna någonting som är vettigt.
Ni som vill titta på den, vi lägger en länk i show notes. Det kan vara bra att gå in och kolla på bilder för att förstå. Mm. Men skärmen på utsidan är avsevärt mycket större än vad vi haft tillgängligt på flipptelefoner tidigare. Och detta är ju återigen påbyggnad på deras flippserie. Och den här, alltså, det är inte den kraftigaste telefonen, men den är förvånansvärt powerful. Det är ändå en Snapdragon 8 Plus Gen 1. Så det är inte årets Gen 2, men det är inte långt därefter. Du får liksom, batteriet kan jag tycka är något litet på 3800 mAh. Jag skulle vilja se hur kameran står sig mot andra. Men det är en skaplig telefon.
Ja. Den har nog allting man behöver. Inte mer, inte mindre. Men den är en ganska skön formfaktor och bra skärmar. Ja. Jag
tycker också att den är ganska snygg.
Ja, det är ju det. Den har mycket bra features. Jag säger att jag är för den. Jag kommer aldrig köpa den. Men jag är väldigt för den som enhet.
Och hoppas att Samsung har lite utmaning.
Mm.
Känner jag.
Verkligen.
Då lämnar vi veckans huvudämne / nyheter, vad vi nu vill kalla det. Inte så mycket Apple här. iOS nämndes en gång. Men vi går över till veckans tips. Och veckans tips är en hemsida som heter datenightmovies.com. Och det är en hemsida, vet, när man dejtar någon eller hänger med kompisar eller vad det nu kan vara. Och man har svårt att komma överens om vilken film det man ska titta på. Så om jag vill titta på en film och Ruben vill titta på en helt annan film, så kan man på den här hemsidan mata in. Så jag kan mata in vilken film jag vill se, Ruben matar in vilken film han vill se, och så får man upp tips som är liksom en mötesplats mellan dem. Så får du upp en lista med filmer som säger, okej, det här är nog någonting som borde gå hem hos er båda baserat på vad ni vill se. Så veckans tips, datenightmovies.com. Behöver inte bara vara för dejter, man kan ha det för när man ska titta på film med kompisar också.
Dunders.
Om vi har sagt någonting märkligt, man vill tipsa om framtida gäster eller ämnen, så kan man mejla till kaktecket@gmail.com. När man ändå lyssnar i sin favoritpoddspelare så ska man passa på att prenumerera för att inte missa framtida avsnitt. Vill man hjälpa oss växa, göra våra avsnitt bättre, det bästa sättet för oss att bli bättre på det vi gör eller ha bättre tillgång till saker för att kunna göra det bättre, det är att det blir fler lyssnare. Så lämna ett betyg och gärna en recension och tipsa en vän. Berätta för din teknikintresserade vän att den här podden, den är nice. Ju fler lyssnare vi har, desto mer coola gäster kan vi få in. Och desto större möjligheter får vi. Så hjälp oss växa. Vi finns på de flesta sociala medier. Där vi är mest aktiva är väl just nu på YouTube, Instagram och TikTok. Vill man ha fullängds poddarna i videoform så är det YouTube. Vill man ha klipp så är det TikTok. Och Instagram är väl bara lite blandat, va? Kallar vi det?
Ja.
Men man kan följa oss på alla sociala medier. Det gör också att vi andra hittar oss lättare. Vill man så finns det möjlighet att stötta podden. Det är ingenting vi begär. Podden är gratis och kommer fortsätta att vara det. Men vill man ge en liten donation så kan man donera en kopp kaffe på Buy Me A Coffee. Vi lägger länk i show notes, men det är buymeacoffee.com/kaktech om man vill slå in det direkt själv. buymeacoffee.com/kaktech. Om du inte har någonting att tillägga, Ruben, så tycker jag vi tackar för denna veckan, så hörs vi igen nästa måndag med ett helt nytt avsnitt.
Det gör vi. Tack för denna vecka, Andreas, så säger vi ha det!
Ha det!